En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Och det visar ju att vad som egentligen betydde något när det gällde ledarskap i de här farofyllda kolonisationsprojekten, det var den starka individuella kompetensen.
Mm.
Det var viktigare än kön, ålder, social status eller vem var du kom ifrån. Var du duktig, var du skicklig, modig nog att ta initiativ, så spelade könet ingen roll. Frejdis och Gudrid fick leda. Välkomna till Harrisons dramatiska historia och till mig, jag heter Dick Harrison, och till
mig, Katarina Harrison Lindberg. Nu börjar den här presentationen sitta som en riktig smäck tycker jag.
Ja, absolut, och nu har vi kommit fram till en gammal favorit dessutom. En hel säsong, bara frossande i vikingatiden.
Ja, och det får man väl ändå säga, vikingatiden, om vi har en favorit. Tid.
Där vi båda sammanstrålar i vår bokproduktion dessutom, så är det ju den.
Ja.
Det skriver vi om minst 2-3 böcker per år, numera.
Ja, det är nog nästan så. Vi ältar vikingatiden väldigt mycket hemma, så att den här säsongen, säsong 4, eller hur?
Precis.
Då blir det bara vikingatid.
Mm, och vi startar rejält långt bort.
Ja, vi ska starta med Vinland.
Ja, för ska man nu skryta om vikingarna för övriga världen, då är det att de grundade Ryssland och upptäckte Amerika. Så båda supermakterna är egentligen vi som satte igång. Och det här med Vinland, Amerika, så långt bort de nu kunde åka. Det är bland det första jag minns i historieundervisningen och historiska minnen från när jag var liten.
Ja, jag
just det att de åkte så långt bort redan. Då slog Columbus med ett halvt millennium. Wow, det var vi det.
Ja, det var vi det. Men jag tänker så här, för jag menar, när man växte upp då var det ju ändå alltid så här att i Sverige så sa man, man säger alltid att det var Columbus som upptäckte Amerika,
men i själva verket
så var vi där först. Men jag menar, finns det överhuvudtaget någon som egentligen kommer dragande med att Columbus var först numera?
Oh ja, 1992. När det var jubileum så var det väldigt, väldigt mycket Columbus.
Han jo, men det kan man väl förstå, men liksom egentligen vet väl alla.
Jag tror inte att man skulle åka till Barcelona och Genua och komma med vikingar och ett litet pekfinger. Även om de säkert innerst inne vet att han inte var först. Frågan som man diskuterar nu när jag är ute och pratar, det är ifall vikingarna var först. Det finns ju de, inte minst på Irland, som menar att irländerna var först. Sankt Brendan reste dit. Eller i Baskien, våra torskfiskare var där. Det finns till och med ett förslag från Mali att de hade en flotta under Mansa Musa på 1300-talet som var där innan. Så antalet människor som ska ha åkt dit någon gång före Columbus, de är nu ganska många. Men vi kan bevisa att vikingarna var där.
Ja, vi kan bevisa att vikingarna var där. Men allas problem är ju att även när vikingarna var där ganska tidigt så fanns det faktiskt redan folk där.
Gott om folk som slängde ut vikingarna dessutom.
Men det kommer vi till om en liten stund.
Exakt. Det här är alltså en mycket mytomspunnen och omdiskuterad upptäckt. Och ska vi utgå både från arkeologi och skriftliga källor så äger det här rum omkring år 1000. Då upptäcks nuvarande Newfoundland och Kanada. Och det är då via Grönland. Så här mycket kan man idag fastslå exakt. Försök gjordes också att grunda en koloni här och den misslyckades. Men, och det här är egentligen det mest spännande, man glömde inte bort upptäckten, utan sen kan vi se i olika medeltida sagor, annaler och skrifter, att man känner till det, man åker dit, hämtar timmer och så vidare då. Och är det någon som ska ha äran av att ha upptäckt fräckt nya världen så är det inte den där Leif Eriksson som folk alltid drar upp, utan det är en islänning som heter Bjarne Herjolfsson, som nästan ingen har hört talas om, som inte går i land utan siktar den här kursen någonstans. Han var på väg till Grönland när han kom med kurs och fick syn på ett land som låg långt där borta, och så åkte han tillbaka till Grönland ändå, hittade rätt och berättade att jag har sett ett nytt land. Och så ska alltså Amerika blivit upptäckt av oss europeer, enligt de medeltida nordborna. Och sen kommer då Leif.
Ja, precis. Så Bjarne, han var bara och tittade och såg att långt borta ligger det någonting, och sen berättade han om det när han kom tillbaka hem.
Och dumskallen sätter inte sin fot där.
Nej.
Och men går därför inte till historien.
Leif Eriksson, han tänker att det Bjarne är för dum för att göra, det klarar jag av. Så han satte segel istället. Och Leif Eriksson, det var ju inte vem som helst. Han var ju son till Erik Röde, som var den som koloniserade Grönland på sin tid. Men Leif genomförde sin expedition. Han uppförde ett antal byggnader i det nya landet som han kallade för Leifsbodarna. Bodar som han hävdade att det här är mina bodar, jag äger dem. Men han hade inte heller som plan att han skulle bli kvar där. Han såg det nog som att nu har jag de här bodarna här, jag kan komma tillbaka, jag kan skicka någon annan som kommer hit.
Men jag ska inte bo här. I Kanada.
Precis. Så, för han hade ju en stor gård hemma på Grönlands sydkust som hette Brattalid.
Ja, precis. Och han är inte bara stor gård, det är Grönlands rikaste största gård med stora betesmarker.
Ja, och jag ska säga att jag kollade faktiskt upp den lite grann. Den är ju naturligtvis utgrävd. Här har man hittat ett jättestort långhus. Man har hittat en kyrka där. Den ligger, om man tänker sig Grönland, har ju som en lång tapp i söder, om man säger så. Den här, det ligger liksom ner i den, längst ner i den tappen, i en fjord. Väldigt vackert.
Ja, och det är han ensam stora avtagare till. Ja. Så man kan förstå att han inte vill satsa allt på att gå väst och etablera sig i någon sommarstuga på Newfoundland. Men det är Leif. Och
det är Leif.
Det är han som man reser statyer över och kommer ihåg i historieböckerna. Mm.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Men den som verkligen tänker jag ska åka dit och bo, det var någon annan.
Ja, det är Leifs vägerska. Nu kommer hon in på scenen, den mest bortglömda av alla vikingahjältar, huvudsakligen bortglömd för att hon råkade ha fel kön. Hade hon varit en man som hade gjort det, då hade vi kommit ihåg henne. Det är Gudrid Thorbjarnardottir. Om det finns en vikingahjälte i Vinlandssagorna så är det en hjältinna. Gudrid Thorbjarnardottir på svenska. Hon kom då från en isländsk familj. Enligt sagorna, så, som inte har något skäl att ljuga här, så var hennes pappa en slarvare som hade förslösat egendom och helt enkelt inte hade råd att bo kvar på sin gård utan satsade på nytt på Grönland. Och där Gudrid då gifte sig med en av Leifs bröder som dör ganska snart efteråt. Och så gifte hon om sig med en rik norrman, köpmannen Thorfinn Karlsemne. Och han har då vad vi skulle kalla statkapital. Han kan finansiera någon sorts försök att etablera sig lite mer långsiktigt i nya världen. Och det här har vi förvånansvärt exakta uppgifter om när vi tittar på de medeltida texterna. Det ska ha varit en samling kolonister på 140 personer. De ska ha varit fördelade på 3 skepp. Här finns då förutom Thorfinn och Gudrid så finns en man vid namn Thorvard och hans fru Frejdis som också är med i det här familjegänget. Hon är dotter till Erik Röd, alltså Leif Erikssons syster. Och tillsammans seglar de västerut till ett land som i sagorna kallas Helluland. Ett land med klippor och hällar. Och sen vidare till Markland, skogslandet. Och det här, alltså det är inte några latitud och longitud uppgifter utsatta här, men man har gissat att Helluland är Baffin Island och Markland är Labrador. Och då ska de ha häpnat över ländernas storlek. Men det var inte här man ville leva, utan man ville ju hitta Leifs bodar.
Ja, Leifs precis.
Bodarna. Och då kom man till det här bördiga, fagra landet som man då döpte till Vinland efter de vildväxande vindruvorna. Och här seglar man runt mellan okända kuster, gör strandhugg och bosätter sig i vad man själva då kallade för Strömsfjorden. Och det är säkert Leifsbodarna, för de fanns ju där. Man hade dealat med Leif innan att få lov att använda dem. Och här bosätter man sig. Thorfinn och Gudrid får barn, döps till Snorre Thorfinnsson. Och kolonin fick alltså bokstavligt ett nytt liv. Men det fanns ju ett problem. De var inte först på plan.
Nej, de hade också lite svårt att hålla sams.
Ja, det blir alltid bråk i de här.
Så att de här kolonisterna, de delar ju faktiskt upp sig. Och några bestämmer sig för att resa åt ett håll. Och de försvann ut på Atlanten och sen...
Det finns en historia att de blir slavar på Irland och så vidare. Då.
Allt kan ha hänt.
Och det här just det här med att de kan inte hålla sams, det möter oss flera gånger i de här vikingahistorierna. Det är små grupper av självständigt tänkande individer, både män och kvinnor, som bråkar jämt.
Men Thorfinn och Gudrid, de stannade kvar. De firades inte ut på någon Atlanten någonstans, utan de var kvar. De fortsatte att utforska det här landet och då tog det inte heller lång tid innan de upptäckte att vi är inte ensamma här. Det finns redan människor på den här platsen.
Skrälingar?
Ja, de kallades för skrälingar, de här personerna. Och i början så verkade det som att det ändå rådde fred. De var nog lite nyfikna på varandra. Även om man kan läsa sig till att, åtminstone i de här isländska källorna som finns bevarade, att nordborna, de tyckte ju att de här var... små, fula, undliga...
Ja, det är väldigt rasistiska texter.
Knepiga figurer. Så, men i början så verkar det ändå ha... De har handlat med varandra och de har försökt att...
rött tyg mot skinnvaror.
Samleva fredligt. Men sen så ville skrälingarna byta till sig vapen och då blev det problem då, och stridigheter och... Norborna åkte ju på stryk helt enkelt.
De var inte lika många.
Nej, de var inte
kunde
lika många.
Inte terrängen lika
Nej.
Väl.
Så att man fick ge upp efter 3 år och vända hemåt för att USA var redan upptaget.
Ja, det här är ju intressant att de försöker i 3 år. Alltså, och att de plockar med sig både män och kvinnor på den här resan. Det gör man inte om det är en liten spaningsexpedition, utan det här var meningen att det skulle bli en permanent bosättning. Och hade man då haft lite mer uthållighet och lite mer diplomatisk skicklighet så hade man mycket väl kunnat etablera sig. Försöket gjordes. Och sen försöker man igen lite senare under ledning av en annan tjej som också är tämligen bortglömd. Nämligen då den här Frejdis som kommer senare. Men nu går vi handlingen i förväg lite grann. Det finns ju flera berättelser om den här Gudrid. Det finns en annan historia i Grönlänningasagan där det är 60 män och 5 kvinnor.
Ja, så vi vet ju egentligen inte riktigt hur många de var. Uppgifterna varierar ju. Men
just det här med att uppgifterna varierar, det talar starkt till den här händelsens förmån. För eftersom det finns parallella av varandra oberoende traditioner då är det väldigt, väldigt mycket som talar för att det här verkligen genomfördes. För det hade det varit en och samma berättelse som folk hade plankat och plagiat och skrivit av, då hade det förmodligen sett liknande berättelser hela tiden.
Mm. Ja, men att det genomfördes, det får man väl säga att det finns ju trots allt lämningar efter de här individerna.
Mm. Nåväl, Gudrid och Thorfinn, de återse inte Amerika. Sagorna är eniga om att de misslyckades och får tillbaka till öster. Intressant nog är att den viktigaste sagan här, den har säkert hetat Gudrid Torbjörnsdotters saga en gång i tiden. Men när man sen ska göra om det här och ge den fin modern titel någon gång på 1700-1800-talet, och döper man om det till Erik Rödes saga, alltså hennes svärfar. Och den sagan som alltså i all väsentligt handlar om Gudrid, den slutar inte med att de misslyckades i Amerika, utan sen fortsätter det här med att de bosätter sig på Torfinns gård på Reinisnes. Torfinns mor har börjat svårt att acceptera Gudrid. De tyckte hon var ovärdig sonen, men det dröjer inte för någon ändra uppfattning. De blir goda vänner. I nästa saga, Grönlänningarsagan, får vi veta mer. De åker till Norge, övervintrar i landet, blir väl mottagna, tjänar jättemycket på att sälja sina varor från Vinland, får tillbaka till Island, köper jord, Gudrid övertar allt det här, åker på pilgrimsfärd långt ner till Sydeuropa och blir anmoder till en stor drös med isländska biskopar. Det här visar ju att det här var ingenting man glömde. Det gav status att vara släkt med Gudrid. Man ville bre ut hennes historia så mycket som möjligt, för hon var en kändis under medeltiden. Hon var någon sån där figur som man kunde relatera till mycket mer än man kunde till Leif Eriksson. Idag, om du säger Gudrid Torbjörns dotter, det är ingen som höjer på ögonbrynen. Mina studenter har aldrig talat om henne. Vanligt folk har inte talat om henne. Leif Eriksson däremot, killen som bygger sommarstugan och åker därifrån. Hans namn har sjunkit in.
Ja, och vi har ju faktiskt en till
tjej
här i sagorna. Hon, den här Frejdis, som alltså är Leif Erikssons syster, som också var med på den här första överfarten.
Du tyckte att Gudrid går upp lite för tidigt.
Ja, precis. Och hon verkar ha varit en väldigt stridbar och aggressiv och hårdför kvinna alltså.
Ja, berätt om henne. Det är alltså den där figur som det är konstigt att man inte har gjort tv-serier om.
Ja, alltså i Erik Rödes saga så är Frejdis, där är hon en positiv gestalt. Och i en episod så beskrivs det hur Thorfinn Karlsson och hans män, de är på flykt. Nu är vi alltså i nya världen. Och man har mött skrällingarna och det har blivit kurr och Thorfinn Karlsson och hans män, de är på flykt.
Med tomahawker efter sig.
Precis, ni kan se det. Och Frejdis, hon tycker att vad är det här för mesproppar som hon hånar dem och konstaterar
Karar.
Att fienden, den ser ju bara jätteynklig ut och det här är väl ingenting att vara rädd för. Och så säger hon, om jag bara hade ett vapen så skulle jag nog kämpa bättre än någon av er. Dessutom, när Frejdis säger detta så är hon höggravid och hon kan inte röra sig lika fort som de andra. Så hon hamnar kanske lite på efterkälken. Men hon griper i alla fall ett svärd som ligger bredvid en fallen krigare. Han heter Torbrand Snorrason.
Och så säger att det här är ju inte hedrande för de andra vikingakararna.
Nej, nej, nej.
Låt en gravid kvinna hamna på efterkälken.
Men i alla fall, hon står där med sitt svärd och sin mage och bestämmer sig för att hon anfaller helt enkelt de här urinvånarna. Och när de får se den här barbröstade, svärdsvingande Frejdis så då blir de tappar liksom geisten faktiskt och sticker därifrån. Enligt sagan.
Jag måste ju ha trott att det här var någon sorts gudinnegestalt från Manitos högsta himla som hade kommit ned och de fick någon sorts chock i alla fall.
Ja, men sådana här saker, det gillade man ju under tidig
medeltid.
Det gick hem i stugorna med sådana hjältar, så att det uppfattar man ju som väldigt positivt. Men om man tittar i Grönlänningasagan så är hon mer, då är hon kanske mer tvivelaktig figur. Där får man veta att hon och maken Thorvard, de bor på en gård vid Gardar.
Just det, det är där Grönland sen får sin biskopskyrka,
ja,
långt senare.
Det är det.
Ja, det är också en utgrävd plats.
Men Thorvard, han skildras som en ganska obetydlig man, Frejdis har bara valt honom för att han är rik. Men det är Frejdis som är den här dominerande parten i äktenskapet. Och det kan man väl ana sig till även i Erik Rödes saga, att det är rätt mycket krut i henne.
Våldsam tjej som vill ha pengar och driver på karar.
Men när Thorfinns och Gudrids det här kolonisationsförsöket när det har misslyckats, då tar hon, Frejdis, initiativ till nya färder och resa dit. Och hon övertalar två isländska bröder som heter Helge och Finnsboga att ge sig av tillsammans med henne. Och det är ju helt och hållet hennes projekt. Och Leif, det här är ju hans syster, han ger henne lov att använda Leifsbodarna.
Men kom ihåg att de är mina, du får bara låna dem.
Ja, precis.
Det, ja, men sådana där detaljer är så underbara att det står med. Det är min, det är ju min.
Du får låna dem, men du får dem inte. Mm. Men enligt det här avtalet mellan Frejdis och de här bröderna så ska alla ha med sig vardera 30 män och sen ett antal kvinnor, för man ska ju kunna föröka sig när man kommit.
Ja, så det här är ju över den intressanta biten, för det är tänkt att vara en permanent kolonisation.
Ja, men det här avtalet att ni får ta med så här många, det var ju för att man skulle garantera att ingen skulle kunna vinna över den andra. Men Frejdis, hon lurar de andra. Så hon gömmer fler folk på sina skepp och bryter alltså den här överenskommelsen. Ja, det upptäcks inte förrän man kommer fram till den nya världen. Och sen går det snett. Frejdis är svår att komma överens med. Hon gör sig till ovän med de andra islänningarna eftersom hon inte låter dem använda Leifsbodarna.
Det är bara jag som får låna dem av min bror.
Ja. Och Helge och Finnsboga, de får bygga ett eget långhus och under vintern så blir det ännu mer gråll och det blir, ja, jag vet inte, det är kallt och ruggigt. Det slutar med att Frejdis lurar in Thorvard att, hon lurar ut Thorvard att de här bröderna har förolämpat henne. Och om hon inte, Thorvard är ju hennes man, och om han inte hämnas så ska hon skilja sig från honom.
Är du man eller mus? Ja. Döda dem! Det här är ju ingen trevlig kvinna.
Nej, hon är inte trevlig alls, inte i den här historien. Men Thorvard, den här obetydliga rike mannen, han tar ju det här på allvar och han överfaller bröderna medan de sover. Varefter Frejdis låter avrätta dem och alla deras män. Men ingen av hennes kämpar vill döda de fem kvinnor som har följt med Helge och Finnboge. Då griper Frejdis själv en yxa och hugger ihjäl dem. Sedan återvänder Frejdis till Grönland med en rik last.
Klart, man har ju snott allt som mordoffren hade på sig.
Ja, hon gör allt för att tysta ner det här, men till slut så kommer det ju ändå fram vad som har hänt. Men Leif Eriksson, som ju är, han är ju en mäktig man, men han vill inte bestraffa sin syster, men han förutspår att det kanske inte kommer gå så väl för hennes ättlingar när man har det här i bagaget.
Alltså, varför finns det inte en film om de här tjejerna? Alltså, både Gudrid och Frejdis är ju starka, utmejslade karaktärer. Som hade det här varit Leif själv som hade gjort något liknande, då hade vi känt till det här. Både Frejdis och Gudrid åker ju ut ur hela vikinghistorien någon gång på 1800-talet. För det här är ju, har man hört det här en gång så minns man det, den här typen av övergrepp.
Ja, alltså när jag läser om det här och framförallt när jag berättar om det här nu så får jag ju, alltså jag kommer ju osökt att tänka på de här hjältarna som jag har skrivit om i nordiska hjältesagor och nordiska gudasagor. Det är ju väldigt hårdföra, brutala människor som begår handlingar som man kanske, som vi inte tycker är så bra kanske.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Det här är ju sagor. Är det sant?
Ja, då kommer man in till den historiska källkritisk boden. Erik Rödes saga och Rönningasagan, alltså två stycken källor. Och det är för det första vi ska vara tacksamma för att vi ens har kvar de här sagorna. Erik Rödes saga har bara överlevt i två pergamentmanuskript. Grönlänningasagan finns bara i ett manuskript, så kallade Flateboken. Det är alltså tre stycken pergament, tre stycken olika dokument som har råkat överleva. Och då säger ju vän av ordning genast att tänk hur många skrifter som då har råkat försvinna. Om det är så här få som finns kvar, det kanske funnit 10-11 stycken berättelser om Vinland en gång i tiden. Men det är alltså få pergamentmanuskript som finns kvar. Den allra äldsta som berättar om det här, den heter Hauks bok, skrevs i början av 1300-talet. Den andra Skalholts bok omkring 1420. Och när det gäller mycket av det som vi förknippar med de här stora första berättelserna, så har det med all säkerhet skrivits för att sprida glans över Gudrid. Folk som menade sig vara hennes ättlingar ville berätta om henne. Det är hon som är den dominerande gestalten. Leif och Erik, det är bipersoner. Det är Gudrid som är stor.
Vi ska alltså se det här som att det här, man fäster det på skrift, men då har man antagligen traderat det här muntligt i några generationer för att man ska minnas det som har hänt.
Ja, precis. Och är det någonting man har haft skäl då att ljuga om, bre på, så är det Gudrids ställning. Och det kan man se att hon gör jättemycket. Förutom bara att försöka kolonisera Amerika, så åker hon ner till Rom, och hon visar sig dessutom vara en hejare på Seid. Hon kan en massa trolldom, och så lägger man till sånt som gav status i samhället. Sånt byggs in. Och det troligaste är då det att det är hennes biskopsättling, eller de biskopar som ville att de skulle vara ättlingar till Gudrid, som låter skriva det här för att stärka sin position. Så ja, att hon blir,
sagan,
nästan helgon.
Så är det ju så att Gudrid är en kristen kvinna.
Ja, hon är kristen, ja. Men hon kan de andra tricken också. Det gör man en poäng av. För trolldom, galderkunskapen, det gav enorm status i medeltidens Island, även det kristna. Hon kan allt det här. Hon är en sorts superkvinna. Så det innebär att när det gäller just vad Gudrid gör, allt det hon kan, då måste vi vara misstänksamma, för här har man haft skäl att bre på. Däremot har man inte haft skäl att ljuga om själva resorna. Eftersom vi vet att man fortsatte åka dit, man visste vilken väg man tog. Det finns analnotis om att man åker dit för att hämta timmer och så vidare. Så själva resan till Vinland har vi inga skäl att egentligen betvivla. Så faktum kvarstår att 12- och 13-talets islänningar, de trodde sig känna till färderna i fjärran västled mycket väl. Det finns inte heller något skäl att tro att man har hittat på de här figurerna, kvinnorna eller resorna. De nämnda med namn, vilka de var gift med, vilka de hade varit gifta med innan och allt det här. Alltså det är väldigt mycket detaljer som det inte finns någon tendens eller ens beroendeproblem, utan det här har ganska hög trovärdighet. Och sen får det enormt hög trovärdighet när man sätter spaden i jorden. För år 1960 upptäckte norrmannen Helge Ingstad en sensationell fyndplats vid Lonesome Meadows, alltså viken vid ängarna på Newfoundlands norra udde. Och Helge och hans fru Annestine, som också var arkeolog, de grävde ut den här platsen och hittade då rester av de här kolonisatörernas verksamhet. Till exempel en bronsnål av västnordisk typ som man använde på Island, sländtrissa av täljsten, en bennål, en liten brynsten för att vässa nålar, knivar och saxar. Och det här, om man ska nu genuskoda föremål, så är det här väldigt tydligt
här
kvinnliga grejer. Vikingamän använde inte sådana här redskap. Så det här är alltså Gudrid eller Freydis eller någon av de där andra fem kvinnorna som har råkat glömma sina attiraljer. Det är inte heller några lyxprylar, utan det här är vardagsföremål. föremål.
Ja, det här är typiska vardagsföremål som man måste ha med sig eller måste tillverka om man nu ska klara sig.
Och som inte gör så mycket om man glömmer, för så svårt är det inte att tillverka nytt. Och det är tydligen det som har hänt också. Och utgrävningarna i Lonson Meadows har ju med all säkerhet, för det finns inga andra platser att jämföra med, avslöjat Straumsfjord alias Leifsbodarna. Och det är ju då det slutliga beviset för att, jo då, sagorna ljuger inte, vikingarna upptäckte verkligen Amerika. De här byggnaderna, de ligger då cirka 100 meter från havet. Det är en låg höjdsträckning invid vad som var sankmark på vikingatiden. Det är ett öppet landskap idag, men för 1000 år sedan så låg skogen alldeles i närheten. Det är alltså en perfekt plats att slå sig ner på, nära till flera olika naturtillgångar, nära till havet.
Egentligen precis så som man vill bo om man
exakt
är och viking.
Man har ju grävt ut det här ordentligt och funnit att den här bosättningen, det fyllde minst två funktioner. Dels har det här varit en bas för upptäcktsfärder där man bor kort tid, där man ska kunna känna sig säker, vila ut under tak, ta igen sig under vintern, men också som ett läger där det är möjligt att övervintra. Man hittade tre byggnadskomplex, vart och ett bestående av ett långhus och en liten hydda, placerade på visst avstånd från varandra, planerat nord-sydlig linje. Sydligaste byggnadskomplexet är också ett tredje litet hus. Och man har C14 daterat det här och finner, när vi tittar både på byggnadsteknik och de här dateringarna, att de stämmer precis exakt med vad sagorna anger, nämligen omkring år 1000.
Men
mellan
det här är ju jätteroligt.
980 och 1020. Ja visst, det är ju kul, det visar ju att inte ens själva tidpunkten verkar vara påhittad.
Nej, och så tänker jag, om man nu har hittat, har man hittat tre liksom bosättningar, om man säger så. Betyder det att jag, Helge och han...
Helge och Finnbog har alltså antagligen övernattat i ett av dem, för de fick ju uppföra det här själva.
Ja.
Så det, varje gång man gör sådana här arkeologiska undersökningar på Lonson Meadows, på den här filmplatsen, så förstärks trovärdigheten i den muntliga tradition som de sen sätter och plitar ner i de här sagorna. Nu ska vi säga att saga, det är alltså inte rödluvan vi snackar om, utan det är alltså saga på det isländska sättet. Det är ett sagda, det är ett hävdvunna som man nedtecknar. Så varje ny arkeologisk undersökning har alltså förstärkt uppfattningen av vad som står i sagorna. Och det här, menar, då kan vi gå vidare. Då finns det kanske fler bosättningar någonstans. För det här är ju inte, det är ju inte obetydliga långhus.
Det är Nej, det är det inte. Alltså,
det är verkligen gjort för att man ska starta stor organisation.
Det som slår en, jag måste bara fråga Dick, har du varit och sett detta?
Nej, jag har aldrig varit på Newfoundland. Visst ska vi åka dit?
Ja, för jag har inte heller varit där faktiskt.
Nej, jag vet att du varit i New England och sagt att det är jättesnyggt.
Och men jag tänkte hela tiden, ja, vi måste åka dit.
Vi
måste åka
en
dit,
bil på Newfoundland.
Men ja, det tycker jag, det tar vi hand på. Det ska vi göra. Så
var den semesteridén.
Men det som slår mig här, och säkert dig också, det är ju att det är en väldigt kortvarig bosättning.
Ja, det är inte många djupa kulturlager här.
Men man har ju gjort enorma ansträngningar för att bygga den här lilla byn. De här långhusen är ju definitivt inte obetydliga. Den största hallen hade 6 rum. Den kunde rymma över 30 personer. Och det verkar som att mellan 70 och 90 individer skulle kunna ha levt i de här husen över vintern. Enbart för att hålla upp taken till de här tre långhusen så har man behövt fälla 86 höga träd. Så man har ju jobbat med de här byggnaderna. Och sen har man ju varit tvungen att göra en massa annat för att göra det beboeligt och trevligt och sådär. Så att man har ju tänkt att man ska kunna bli kvar här. Men
ja, men man hade verkligen försökt skapa permanenta bosättningar. Gudrid var där, Frejdis, Torfinn, Torvald, Leif, Helge, Finnbog och så vidare. Men försöket misslyckades. Alltså man kan ju, det är så lätt när man läser om det här, sätter sig in i Parat Ingstads forskning, att visualisera att här sitter Gudrid och ammar snorre och syr kläder, lagar mat, hjälper till när kararna ägnar sig åt att söka betesmarker, bygga gårdar. Man har också hittat rester efter järnspikar, slagg, rester efter arbete med timmer, alltså reparation av skepp. Men det är kortlivat. Alltså räkna ihop hur mycket järnproduktion slaggresterna, det är cirka 15 kilo som man har hittat. Alltså man har gjort en enorm kraftansträngning på mycket kort tid. Sen har man gett upp det här. Förmodligen finns det mer. Man har letat efter andra vikingatida strandhuggsplatser också som är nämnda i sagorna. Till exempel det ska ha funnits ett sommarläge som heter Hopp, kanske i New Brunswick i Kanada. Det har man inte hittat än, så det finns en potential för att hitta ytterligare. Men vi vet som sagt fortfarande inte de här sista slutpunkterna. Vad det är som gör att man ger upp tanken slutgiltigt på att åka dit. Det är den här kraftansträngningen under själva den här tidperioden omkring år 1000 som är så imponerande att man verkligen försökte. För att man försökte, det vet ju, man plockar med kvinnor också.
Ja, men ändå så är det ju så här att även om det finns med kvinnor och vi har pratat om kvinnor här nu så är det ju väldigt tydligt när man läser de här sagorna och även tittar på källmaterial, alltså de här byggnaderna här, att det måste ha dominerats av män trots allt, även om de exakta siffruppgifterna inte... Ja, de motsäger ju varandra, men det måste ha varit ett rejält, alltså manlig övervikt på de som reste ändå. För det var farofyllt, det krävde muskler. Man skulle ju kunna ro och bygga och så här, sånt som kvinnor i gemen inte ägnade sig åt på den här tiden.
Jag tror vi kommer in på det här senare i den här poddserien också, hur de här kolonisationsprojekten till en början är väldigt maskulina projekt och därför ofta blir problemfyllda projekt eftersom de kvinnor som finns blir föremål för hård rivalitet och avundsjuka mellan kararna med mycket bråk och problem. Nej, men vi kommer prata om Island och Grönland senare, ja, under den här poddserien.
Men även om det är så är det ju tydligt i sagorna att man gör en poäng av att det har funnits kvinnor med på skeppen. För annars, om man läser sagor, så man nämner inte kvinnor på skeppen. Men här så är det så uppenbart att de finns med. Två av dem har haft ledande roller. Man har berättat historier om dem. De har fått utföra bragder och man har tyckt att det här är en person som man vill vara släkt med, som är Gudrid till exempel. Och då kan man ju fundera på varför är det på det sättet? Och jag menar, en sak är ju helt självklar. Om man nu ska kolonisera ett nytt land så måste det finnas kvinnor med. För att annars så blir det en väldigt kortlivad kolonisation om man inte verkligen förväntar sig att det ska finnas kvinnor på andra sidan som kan passa och gifta sig med.
Och det visste man ju inte.
Nej, det hade man ju ingen aning om. Om man vill ha lite ömhet och närhet kanske.
Men det förklarar inte att Gudrid och Frejdis leder de här, nej, projekten. Det är ju det som är det märkliga. Och det här är ingenting som man såg som problematiskt då, utan de var ledargestalter. Man ser det som problematiskt på det patriarkala 1800-talet om man glömmer bort dem. Men under medeltiden så hyllar man och lyfter upp de här, eller är livrädda för dem, som i fallet med Frejdis. Och det visar ju att vad som egentligen betydde något när det gäller ledarskap i de här farofyllda kolonisationsprojekten, det var den starka individuella kompetensen.
Mm.
Det var viktigare än kön, ålder, social status eller vem var du kom ifrån. Var du duktig, var du skicklig, modig nog att ta initiativ, så spelade könet ingen roll. Frejdis och Gudrid fick leda.
Ja, precis. Sen är det ju en annan sak som slår en, och det är ju att även om detta misslyckades, Leifsbodarna och allt annat här borta, det förföll så småningom, så var det ju inte så att man glömde att man hade varit där.
Nej, bara det att man skriver ned sagorna, ja, några hundra år senare visar att det här var något man kände till vägen.
Var det så att någon åkte tillbaka?
Ja, vi har annalnotiser, till exempel från Island 1347, nordbor besöker Markland. Vi vet inte varför, men det är inte svårt att räkna ut att man behövde naturtillgångar, timmer inte minst. Och då låg det här, om man nu kunde vägen bra, lättare till hands än att åka till Norge. Så det här får vi räkna med att man åker tillbaka till regelbundet, precis som man åker till norra Grönland för att leta valros och liknande. Så hade det så som en del i sin utmark. Och kommer man ihåg det här och till och med noterar när man åker dit så sent som 1347, alltså några år före digerdöden, då är det nästan så att vi kan se Columbus vid horisonten. Så det här är alltså under hela medeltiden levande kunskaper i det västnordiska samhället var Amerika ligger. Det men, blev inte bortglömt.
Nej, det som slår mig då, det är ju att om det här är så, får man ju faktiskt säga då, välkänt för de här personerna. Hur kan det vara så att Columbus några år senare sitter och har svårt att få projektpengar för att få åka?
Ja, man har ju diskuterat ifall Columbus visste om det här själv, om man hade varit på Island och kollat och rekat lite. Men det är bara spekulationer.
Men kunskapen borde ju faktiskt ha spritt sig.
Kunskapen borde ha spritt sig, absolut, om vi hade tänkt att vi hade haft dagens informationssamhälle. Men det här är medeltid och folk går i sina egna upptraskade banor. Det finns ett parallellt fall här som jag gärna tar, det är baskerna. Det finns de som menar på tämligen goda grund att baskerna säkert känner till Newfoundland också, men håller tyst om det. För baskerna är framförallt torskfiskare. Och vid Newfoundland fångar man mer och bättre torsk än någon annanstans på hela Nordatlanten. Varför avslöja det? Resenärer med portolankartor på Medelhavet, sådana som Columbus, genuesar och katalaner och portugiser, de lever i sin egen värld, har sina egna hemligheter och sina egna projekt. Och det alla är någorlunda medvetna om, det är att det går att segla jorden runt. Alla vet att jorden är rund och sfärisk. Och då är det ju, vad är det man ute efter då? Ja, i baskernas fall, torskfiske. I nordbornas fall, ja, timmer i Labrador. Columbus och hans gäng, de vill åt Indien. De vill åt sjövägen till guldet, elfenbenet, Asiens stora skatter. Och det är inte helt självklart att de som trampar i de cykelbanorna, de som är inriktade på det, automatiskt tänker i torsk eller timmer. Och nordbor, de har en helt annat sikte inställt. Och därför tar de inte upp det här som ett argument heller. Utan när de ska, när Columbus äskar pengar förgäves i Lissabon, då är det att jag har gjort en uträkning över hur stor jorden är och jag vet att vi kan åka till Japan och Kina om vi åker rakt över. Han räknade fel för övrigt, han trodde att jordklotet var mindre än vad det är i själva verket.
Därför han trodde han var framme när han inte...
Ja, han trodde han var någonstans i Japan när han kom till Bahamas. Det var alltså en fel uträkning. Att han inte får pengar då, trots att han då faktiskt har räknat fel men rätt till att komma till en landmassa. Det är för att i Portugal så har man satt in ett nytt projekt och det är att vi hittar sjövägen till Indien. Och det går ju bra, vi är snart framme, inte ska vi divergera resurser dit. Spanjorerna däremot tyckte att det här är ju, det kan ju bli vår grej när nu portugiserna tar hand om sin. Så man har alltså inte alls samma spridning i informationsteknologi och medvetenhet om att man kan överlappa, utan man kör på sitt spår. Man har inte mer resurser än att man kan det. Och det skulle inte förvåna mig om Columbus och de här portugiserna inte ens har hört talas om de här timmerresurserna i Labrador, eller skulle komma på tanken att länka det till någon sorts kustområde som ligger i Asien. Möjligtvis har man hört att ja, det ligger någon ö till uppe vid Grönland. Men vad ska vi med den till?
Ja, precis.
Ja, så har vi ju då den här...
Det var en liten utvikning vi hade.
Det var en liten intressant utvikning. Men det finns ju en utvikning till som man måste ställa när man studerar det här. Och det är ju, visst, man möter krig och man möter konflikter när man då träder i kontakt med de här skrälingarna. Uppstår det inte fredliga relationer mellan alla de här folken som nordborna möter? Det är ju det, skrällingar, alltså Native Americans i Kanada. Men sen har du ju inuiter på Grönland också. Mm. Och där på Grönland har vi ju en långsam existens i hundratals år. Just den biten av Grönland dit nordborna kommer, det var obebott. Men andra delar, där fanns Thule-kulturen, inuitisk kultur. Och förr eller senare möts ju de här. Och där är det bara så att de har siktet inställt på rasistisk fientlighet eller... Fanns det någon möjlighet till fredlig samexistens?
Ja, man skulle ju kunna tänka sig att om man nu möts väldigt ofta, ja, man borde ju kunna handla med varandra, man borde kunna gifta sig med varandra. Det här borde man kunna kolla med DNA.
Ja, och dessutom de här sagorna, det är inte konstigt att vi bara läser om krig där, för det är sånt vi nedtecknar.
Ja.
Vi fokuserar på konflikter, inte på fredlig samexistens, för det är ju det normala. Och då skriver vi inte ner det. Och där pågår det faktiskt mycket spännande forskning.
Ja.
För tittar man på DNA-analyser, nu snackar vi mitokondrie-DNA. Man har gjort tester på 80 nu levande islänningar och funnit en DNA-profil som endast återfinns hos amerikansk urbefolkning och östasiater. Och, den här, och då säger någon, ja men det är väl någon modern invandrare från Vietnam eller sånt. Nej, DNA-profilen är minst 3 sekler gammal. Så det kan inte röra sig om modern invandring. Och då den mest sannolika förklaringen att under vikingatid eller medeltid faktiskt föddes barn vars ena förälder var nordbo och den andra en amerikansk urinvånare. Och här tror jag att forskningen kommer att kunna gå framåt med stormsteg. För det här, då får vi ju en längre relation. inte alls krigisk, eller åtminstone inte nödvändigtvis krigisk, där de här grupperna har kunnat samexistera som handelspartners på olika ställen vid Nordatlanten under de hundratals år som vi vet att nordborna faktiskt åkte dit och handlade och köpte timmer och liknande.
Och haft någon form av romance.
Ja, och se, det här kan ju Disney göra allting av allt. Så här har vi Pocahontas Live Goes Viking. Ja. Detta ger vi som ett litet tips åt alla filmskapare, producenter, regissörer och romanförfattare som vill skapa något nytt av amerikansk och europeisk samverkan på det romantiska hållet redan på vikingatiden. Och då kan ju Frejdis vara med som ett litet spöke i ena änden och svinga sitt svärd en gång till.
Ja.
Det var allt för den här gången. Och vi går vidare. Vi kommer att ha 9 stycken sådana här poddavsnitt till med mer om vikingatiden.
Mm, tack för idag. Slut för idag.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade dem båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.